Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Portföljen är upp 5% i year to date, bara i år alltså. Hur går det för dig, Fabian?
Ja, jag är väl uppe 7% year to date. De här teknikaktierna som man ska akta sig för. Det är väldigt svårt att akta sig för dem när det enda de kan gå är upp.
Verkligen. Jag kikar också vår momentumstrategi som vi postar om varje månad där på Twitter. Alltså den här fondstrategin där vi köper de bäst presterande fonderna egentligen av ett litet sektorurval. Den ligger upp 3,7% och det är ju rätt sjukt i tanke. Alltså börsen ligger typ flat. Nu har de gått upp lite grann då sen jag gjorde den här sammanställningen. Det är 4 februari idag och då släpper jag på torsdagen 6. Men ändå trott att så enkla strategier kan gå så pass bra. Det vill säga att man bara köper det som har gått bäst. Hela vår företagsportfölj såg den var upp nästan 7% nu vid månadsskiftet. Och då äger vi inte ens en enda Tesla-aktie.
Det kanske man borde ha gjort. Tagit investerarens tips när han var med i podden. Vad var det? I oktober. Värdeinvesteraren alltså. Och, för han hade ju köpt på sig lite aktier.
Ja, jag såg han har ju lagt ut. Sen började han korta Tesla också. Det vart nog brännan sig nog rejält på. Men han tjänade väl mer på långningen innan så att han klarar sig nog. Det är lite sjukt det här med Tesla faktiskt. Det kommer nog dyka upp ett par gånger under dagens avsnitt. För den har ju gått helt sanslöst från $200 någonting till att nu. Ja, jag tror faktiskt att den kommer kunna ta $1,000 också. Vi får väl se. Det har väl redan skett säkert fram till på torsdag när den släpps. Men det är ändå galet. Alltså den bara stiger och stiger. Den går ju nästan 10-20% per dag de senaste dagarna. Så det börjar kännas som Bitcoin. Och jag såg de här bullcertifikaten, alltså hävstångscertifikaten som säljs hos nätmäklare. Några av dem hade kappats nu på att de fick inte gå över 100 000 kronor i pris. Så att folk som har blivit av eller inte fått sina vinster. De har gått upp antal 100% per dag. Jag såg en då som hade ägt de här tidigare men sålt dem och la ut den här på Twitter. Då. Kolla, det här med att sälja för tidigt inte så bra. Och så började man räkna lite och inse att han hade alltså tjänat 2 miljarder kronor på sin placering om han hade behållit de här bullcertifikaten. Men han har inte gjort tyvärr. Så det var bara några miljoner istället.
Ja, Elon Musk är ett marknadsföringsgeni och jag tror ingen som kan ta det ifrån honom.
Nej, galet i alla fall. Men apropå Tesla, du hade lite kommentarer kring det här med att det inte riktigt är ett microcap-bolag, va?
Nej, för jag tänker mig, oavsett om man är positiv eller negativ till Tesla så är det alltid någon som ska sticka in med att det är en världsförändrande produkt. De börjar jämföra med Apple och Apple tog över med iPhones och liknande. Och så tänker man, Men hallå, det här är inte någon litet microcap, det här är ett megacap. Det är alltså, det är dubbelt så stort i market cap som Sveriges största bolag, AstraZeneca, som har sex, det är värderat till 675 miljarder svenska kronor. Och då är Tesla 1,3 till 1,4 biljoner kronor. Som sagt, dubbelt så stort som Astra.
Kommer säkert vara 2 biljoner på torsdagen när det släpps.
Absolut.
Det är ändå två börsdagar tills dess.
Då är det bara liksom jämföra med vad de presterar. Jämfört med vad de andra megacapsen presterade på samma nivå. Så är det en extremt stor skillnad. Och du köper ju en pie in the sky. Tar ju extremt hög risk. Men det är ju vad Tesla är. Det är ju risk i sin renaste form. Både på kort och lång sida.
Ja, men verkligen. Det är ju sanningens ord. Jag tror verkligen. Jag ser många som går ut och börjar korta nu helt plötsligt. Och jag ser också folk som långa. Jag tror nog att man kanske ska akta sig för den aktien helt och hållet. Som du säger så är risken precis lika stor åt bägge håll just nu, känns det som. Så jag tror att alla kommer vara förlorare. Alla utom Elon Musk är väl förlorare.
Jag tror också det här med social media skapar ett momentum som vi aldrig har sett förut, och det är väldigt svårt att förutspå hur det påverkar i förväg. Och det gör ju att till exempel bolag som Tesla kan hålla sig relevanta via Elon Musk som marknadsför sig själv väldigt hårt. Och det gör ju att liksom never short a meme. Musk har ju på något sätt legendariserat sig själv. Just det här med social media, att du kan hålla dig själv relevant på ett helt annat sätt än du kunde göra för. Det är bara att kolla på musiker till exempel. Kollar du på liksom topplistan för 10 år sedan, alltså 2010. Vilka hade du där? Du hade ju typ Ed Sheeran, du hade Drake och liknande. Det är ju samma personer som är på topplistan nu. Men var samma personer 2010 på topplistan 2000? Eller vice versa och så tidigare än så? Nej, social media har och liknande typer av nätverk har en helt sjuk effekt på vårt näringsliv nu som är extremt svårt att förutspå hur det påverkar. Och det här matar in också i Tesla, tror jag i alla fall.
Never short a meme. Det känns som bevingade ord från Fabian. Buffett hade inte kommit på det citatet, tror jag.
Nej, jag 100%. Ser du något företag där som är mimifierat på något sätt? Det gäller samma sak när det kommer till politiken. Det är Trump var ju 100% en meme när han blev president.
Och nu Sanders på G.
Exakt, på samma sätt som Bernie Sanders har blivit. Och från 2016 upp till nu som han har varit. Det går inte att liksom förutspå eller jämföra det här med traditionella kandidater i traditionell media. För de får inte alls samma typ av uppmärksamhet som de här mimifierade legendarerna får.
Men apropå Buffett, vi håller ju på att planera här att göra en liten resa till Omaha, Nebraska. Det känns som att det kommer bli sjukt kul. Är det någon annan som ska åka dit? Vi ska alltså försöka gå på Berkshire Hathaways stämma i tanken. Och jag vill skicka ett stort tack till Axel på Nordnet. Jag tror att ni vet vem han är. Och om inte annat så vet ni vilka Nordnet är. För han försöker hjälpa oss med det här då. Och han har varit en klippa. Skrev jag till Avanzas kundtjänst. Ja, då fick jag svaret att vi hjälper inte våra kunder med det. Du kan ju testa att köpa biljetter på eBay. Lycka till, ha det bra. Sådär. Därför har vi nu fått gå in via Nordnet istället och köpa aktier. Så att hittills måste jag säga att kundtjänsten på Nordnet versus Avanza, ja, det är ungefär, det är 1-0 åtminstone där just nu i alla fall. Otroligt kul i alla fall. Och det här går ju av stapeln i början på maj. Det är ju lagom till första majledigheten. Då passar det perfekt att befinna sig på kapitalismens hög, vad säger man, mecka. Är någon annan som ska dit eller sugen, så hör av er, så kan vi säkert ha någon slags meetup eller vad man kallar det för.
Ja, det är coolt. Så här influencer meetup.
Ja, det hade ju varit sjukt kul faktiskt. Det ska bli spännande här och jag hoppas verkligen få tag på biljetter, annars blir det riktigt, riktigt segt. Så kommer vi stå där utanför och glo bara som två fånar.
Vad fan. Vi är i USA i alla fall. Vad kan man göra där ute om här? Man kan väl skjuta kaniner och dricka massa bira eller någonting.
Nej, och sen apropå fånar. Vi var ju med i Outsiders avsnitt 100 som nu är släppt. Så det får man gå in och lyssna på. Vi lägger väl någon länk till det i avsnittsbeskrivningen. Jag tror inte vi skämde ut oss allt för illa. Jag tror att deras klippa Alexander Martin är en klippa, minst sagt. Jag tyckte att det varit bra faktiskt.
Ja, kul. Ja, men du var väldigt bra. Jag kan gå i god för det.
Du var också bra, Fabian. Men om man inte tycker det var bra, då kan man ju också för övrigt lyssna eller läsa till och med någon intervju, vart det här också i Sofokles, tror jag man uttalar det, hans blogg. Kan vi också lägga någon länk till avsnittsbeskrivningen. Och anledningen till att jag tar upp honom, det är för att vi har ett avsnitt planerat här framöver med om hans börsbok som han släpper. Han kommer släppa en bok om börspsykologi som vi kommer snacka med honom om då. Det tror jag kommer bli superbra, så man kan ju redan nu kanske mejla in sina frågor om börspsykologi och sådär till vad har vi för någonting? podcast@marketmakers.se. Det kan man väl skicka in, va?
Absolut. Och du vet vad man brukar säga, att man har ett ansikte för radio. Kan vi säga att vi har en röst för skrift?
Röst för blogg. Och apropå, för att det blir många grejer här innan vi kör igång idag. Är det ett tecken på att vi har, att det har hänt mycket eller att vi har lite innehåll? Jag vet inte. Men jag tänkte också nämna, jag pratade med George här från Börsdata precis innan också. Då tänkte jag bara att fastän vi borde ha ett avsnitt med honom egentligen. För nu har ju de släppt Börsdata Terminal som verkar helt fantastisk. Och det känns som att väldigt många gillar Börsdata, men väldigt många känner också att de inte riktigt vet vad de ska göra i Börsdata. Och nu finns det dessutom massa nya funktioner. Borde vi inte bjuda in honom och köra någon form av börsdataskola? Det tror jag hade varit grymt kul. Även det får ni gärna mejla in till eller skriva på Twitter och skicka antingen frågor om börsdata eller skriv till oss och fråga vad vi vill att vi ska ta upp med honom. Jag tror att det har varit ett riktigt kul avsnitt.
Absolut, och värdet för börsdata är ju otroligt högt för det man får. Det är sanslöst låga priset han tar. Vi använder ju själva börsdata och gjort det väldigt länge. Men om man jämför med andra typer av terminaler, Bloomberg och Reuters, och Bloomberg har man ju antagligen för andra saker som nätverket och liknande. Även om man inte har de här andra terminalerna man kan köpa av större bolag, kostar ju fantastiskt mycket. Liksom hundratusentals till miljoner kronor.
Börsdata är otroligt prisvärt och vi använder ju det för allt i princip. Jag tycker det är otroligt bra, och det är faktiskt, jag vet att Kvalitetsaktiepodden mycket kallar det för värdeinvesterarens bästa vän. Jag skulle dock vilja säga att det är investerarens bästa vän, med tanke på att du faktiskt också har ett otroligt bra verktyg för teknisk analys och momentum och vad du än nu vill screena och leta efter. Tycker det är svinbra. Ja, vi ska bjuda in George, jag tror att det kommer bli riktigt bra. Men innan vi kör igång vill vi också säga att det här är ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys, förslagsvis då via börsdata kanske. Eller hur?
Ja, jag håller med. Men du Niklas,
ja.
Vad är gott att ha i lite te?
Vad som är gott att ha i lite te?
A little honey. Och det är ju även jävligt trevligt att ha till alla hjärtans dag. Och det tycker jag att glider in rätt bra i vårt sponsorsegment. Fattar du inte?
Det var inte jättebra, eller vadå? Så jag kan ju berätta från inte bakom att Fabian har ju nu håsat upp det att han kommer dra ett riktigt bra skämt för när vi ska spela in det här sponsinslaget. Jag känner hittills att inte leverera. Eller så jag som inte fattar, det kan ju vara som är dum också. Ja, Fabian har brytit ihop, så jag kan ju berätta att vi har den stora glädjen att återigen ha med oss Best Secret som sponsor. Det här är svinkul. Jag har själv varit kund hos Best Secret sedan länge och flera av er känner säkert redan till dem. Men för de som inte gör det så lyssna noga nu. Best Secret är faktiskt på riktigt en otrolig sida där man alltid får 20-80% rabatt på över 3000 varumärken. Så det är också en form av värdeinvesterarens bästa vän kan man säga. Och för det handlar faktiskt om kvalitetsgrejer dessutom. Det är Eton-skjortor, det är Gant, det är Oscar Jacobsen, det är otroligt bra grejer som man kan få till. Alltså det är nästan pinsamt låga priser. Och som sagt, kvalitetsgrejer. Jag tycker verkligen man ska in och kika på det.
Ja, Best Secret, det kallas ju faktiskt för det hemliga modeparadiset. Och det är faktiskt av en anledning. Man måste nämligen bli inbjuden för att se de otroliga priserna. Och det blir ni genom att gå in på bestsecret.se/marketmakers.
Mm, och man kan ju såklart också kika in i avsnittsbeskrivningen, så hittar man den här länken. Kan man bara klicka till klick så är man inne på sidan.
Exakt, och det är faktiskt så att Best Secret, det är stängt för inbjudan i Tyskland. Och vi misstänker att platserna börjar bli begränsade även i Sverige. Så passa på att säkra en plats genom att gå in på bestsecret.se/marketmakers och kika in vad de har i sortimentet. Dessutom finns det ju ett väldigt förmånligt lojalitetsprogram som vi kommer att berätta mer om under året.
Ja men precis, för det är så faktiskt att man har ju olika rankingar och så här, beroende på hur mycket man shoppar. Sen kan man bjuda in kompisar, så att Blir man inbjuden som man blir till oss nu och går in på bestsecret.se/marketmakers, då kommer man på sikt även kunna bjuda in sina kompisar när platserna sen faktiskt stängs ner och blir svårare och svårare att komma in. Så man kommer ju verkligen bli liksom the most popular guy i sitt nätverk. Men jag kan ju bara nämna själv, jag har ju faktiskt köpt hem just nu Eton-skjortor. Jag tycker de är otroliga. De är ju en av få skjortor som faktiskt är strykfria. Jag tycker verkligen ska kika på dem, och de är till som sagt sanslösa priser, så att det nästan känns som ett rån. Dessutom kikar jag lite nu också på ett par riktigt schyssta sneakers från ett annat välkänt varumärke som jag tyvärr inte får nämna. För det är faktiskt så att Best Secret har en del varumärken som inte vill att man ska veta att de finns där till löjligt låga priser. Och vill ni veta vilka märken som finns, ja, då går man in på bestsecret.se/marketmakers. Börjar bli lite tjatig nu kanske, men gör verkligen det, för ni kommer inte bli besvikna. Och det är så enkelt att gå in och bara kika. Till exempel skulle man kunna kika då på en fin Alla hjärtans dag-present. Kanske lite honung som Fabian då föreslår. Jag vet inte om de säljer honung, men däremot finns det mode för herrar och damer. Det finns sportkläder, alltså otroligt mycket sportutrustning och grejer. Det finns väskor, klockor, inredning och mycket, mycket, mycket mer. Vi kommer prata mer om det här under året, och vi säger stort, stort tack till Best Secret. Ja, Fabian, jag vet att du vill ju börja dagens avsnitt med en riktig bajsmacka. Du vill ta först skithögen som är bettingsektorn som alla bara pissar på, som folk ogillar. Och sen tänker du att ah, men fastän, det här med Brexit har egentligen gått igenom, så det verkar ju folk ogilla. Så jag tar ett bettingbolag på Londonbörsen och så sätter jag ihop det här och till en perfekt match. Och nu när jag har sålt in där så ska jag få berätta vad det är för bolag du har kikat på.
Det är så att jag älskar bajsmackor. Får liksom andedräkten att vara otroligt fräsch. Dessutom tror jag på Boris Boom. Och vi kommer se en stark återhämtning på engelska börsen.
Nej. Ja, du måste ju ändå följa det här med Brexit väldigt noga väl, som ändå bor i London.
Nej, jag följer inte alls nyheter som ni märker. Jag...
Okej. Så du har inte tänkt på det här med att det faktiskt har skett. Har det inte varit någon stor liksom fest eller manifestation eller någonting? Jag såg något väldigt passionerat tal av Nigel Farage i EU bland annat, ur deras utträde.
Nej, inte kikat någonting. Du vet vad de säger. Låt inte bruset tala.
Okej. Okay. Ah, ja. Vad har du tittat på för bettingbolag då?
Okej, okay. Jag tänker så här. För att göra så många människor så irriterade som möjligt så ska jag verkligen ta en bransch som jag har noll kunskap om och hoppa in i den och säga så mycket fel som möjligt. Nej, absolut inte. Men troligtvis är det en del lyssnare som kan gamblingsektorn bättre än vad jag själv kan. Och det här bolaget jag tänkte ta upp är troligtvis, men inte säkert, så har det troligtvis inte tagits upp lika mycket som de svenska varianterna. Och jag fick upp ögonen för bolaget under 2019 och det har ju varit lite av en snackis bland small cap-investerare. Som sagt, small cap, låg likviditet på engelska börsen, betyder att du kommer antagligen behöva använda dig av DeGiro, men vi ska komma in på en alternativ lösning senare i podden. Halvårsrapporten 2019 kom ut 13 september 2019, så den är lite utdaterad. Som tur har kom Q4 för inte så länge sedan. Men då ska vi glida in lite på vad GAN gör för någonting.
Jag bara tänker på det här med att det var även för många som frågade om Games Workshop som vi pratade om förra veckan. Och varför man inte hittade det via till exempel Avanza eller Nordnet. Och det är helt enkelt så, det som är noterat på Londonbörsen ser man ju varken via Nordnet eller Avanza. Det man kan göra, det finns ju egentligen, som jag ser, tre vägar att investera i de här typen av bolag. Antingen ringer man till sin nätmäklare, då brukar de kunna ordna det här, men till ett högre courtage som kanske inte alltid är smidigt för privatsparare. Eller så kör man till exempel då DeGiro. De har en jättefin ny plattform. Samtidigt såg jag också att de har nu ändrat lite regler och avgifter och sådär. Så man får ändå kika igenom det. Men det är ett alternativ. Och sen så har jag också hört flera som säger att Nordea erbjuder Londonbörsen till väldigt förmånliga priser. Så har vi nämnt det. Börsdata kan man dock givetvis använda oavsett. De visar alla nyckeltal, allt du behöver veta om bolagen. Även på Londonbörsen.
Exakt. Med det sagt så tycker jag vi hoppar in lite på vad de gör för någonting. Vad tycker du om det, Niklas? Låter det bra?
Mm. Det tycker jag. Bland det bästa du har sagt.
Jag vill bara säga att Niklas precis tog en stor klunk bira. Och det ska jag också göra, för att det är minimum 3 bira för att lyssna på den här podden. Men i alla fall, GAN är ett B2B SaaS-bolag. Det är alltså business to business software as a service. De tillhandahåller något som heter Player Account Management Software, alltså PAM, till en mängd kunder främst i USA inom online gaming och sportbetting-sektorn. Men de har även verksamheter till exempel Storbritannien och Bulgarien och Israel bland annat. Och den här mjukvaran då, den tar tillvara på användardata, förvarar den säkert och i linje med så här hårda regleringar. Och tillhandahåller till exempel ID-verifikation, betalningsprocessering och compliance för sina kunder. Liksom tanken bakom GAN är att det är en plattform som operatörer snabbt, enkelt och framförallt ekonomiskt ska kunna integrera sig med för att ge en bra användarupplevelse och samtidigt bli compliant med de här hårda regelverken som har införts till exempel i USA nu för varje olika delstat och andra olika geografiska områden.
Men det är väl faktiskt en av de större aktörerna i USA?
Det är det, och vi ska glida in ännu mer på det alldeles strax. Affärsmodellen är en revenue share. Det vill säga att du får en bit av kakan av deras kunders omsättning. Och det är extremt intressant, för det betyder att när kunderna växer så växer ju GAN linjärt med det, istället för att de ska ta en fast avgift många andra SaaS-bolag gör.
Och revenue share kanske är skåpmat för vissa, men jättesnabbt så innebär det helt enkelt att när GAN säljer sin plattform till en kund, de startar upp ett online-casino med det, deras kunder i sin tur, alltså spelarna, spelar in massa pengar och då får de helt enkelt en procentuell del av de intäkterna. Det är alltså en form av provision, kan man säga, väldigt fint.
Exakt, så att om kundernas omsättning skulle gå till noll skulle även GANs omsättning gå till noll. Och man kan helt enkelt fråga sig...
Bra incitament tycker jag för alla.
Absolut, och man kan ju fråga sig också då, varför bygger inte deras kunder så här eget PAM-system? Och helt enkelt är det så att GANs kunder är kasinoföretag. De är inte techföretag. Det har tagit GAN över ett decennium och tiotals miljoner dollar att bygga den här plattformen. Och den blir bara dyrare att kopiera desto större den är. Så att det ska helt enkelt vara väldigt dyrt och inte minst komplext att försöka återupprepa och kopiera den här plattformen. Och inte minst för att nämna att ett skifte av plattform kommer ju påverka kundnöjdheten genom att införa en friktion vid bytet. Och ja, det krävs ju oerhörd kompetens för att bygga upp en bra plattform. Det finns jättemycket på insidan som man inte ser på utsidan men som påverkar upplevelsen. Tänk er själva er favorittjänst helt plötsligt skulle byta plattform att hålla in till det sämre. Hur det skulle påverka er egna kundnöjdhet. Men som sagt, bolaget mest verksamt i USA och som Niklas sa, största marknaden har varit en boom där sedan 2018 då nya regelverk tillåter delstater att legalisera online gambling efter eget behag. Och man kan liksom likställa det här online gambling lite med Mariana. Eftersom många delstater...
Du menar att man blir både glömsk och hungrig av det?
Exakt, men det jag skulle säga i alla fall, det är, innebär starkt ökade skatteintäkter, vilket alla delstater självklart vill ha. Och New Jersey har än så länge varit huvuddelstaten för gambling, men Pennsylvania och Indiana växer väldigt snabbt och dessutom legaliserade Michigan också nyligen. Gans huvudkund är FanDuel som är ledare inom sportsbetting. De har cirka 40% av marknaden i New Jersey och över 50% av marknaden i Pennsylvania. Och sen har ju Gan också mindre kunder i delstater. I andra delstater, de har kunder som Parks och Borgata. Det som är intressant om man kollar på GAN är att de har en extremt stark tillväxt. Omsättning steg med 145% year on year om man kollar på H1-an. Och översteg hela omsättningen för 2018 bara i första halvåret. Och det här säger...
Det är galet.
Det är galet. Och det här säger ledningen är på grund av den exponentiella tillväxten inom sportsbettning. Kollar man sen bara på Q4...
Och det här säger ledningen är på grund av att man har lagt alla sina pengar i Tesla-aktier.
Exakt. Skit i sportsbetting. Det är ju fan börsbetting som gäller.
Det nya är ju inte att köra återköp av egna aktier utan återköp av andras aktier.
Men kollar man bara på Q4, då steg omsättningen närmare 50% year on year. Så att tillväxten håller i sig mellan kvartalen också, vilket är extremt intressant. Som sagt, eftersom största marknaden är USA så har ju även störst tillväxt varit där. Omsättningstillväxten var upp över 200% i första halvåret. Medan resten av marknaden har haft lite mer modest tillväxt. Nästan 80% av försäljningen kommer från USA. Så det är verkligen där de satsar de stora puckarna. Det som är...
Vet man hur, vad går kunderna från när de går in i GAN egentligen? Alltså har de andra plattformar innan eller har man, är det här nya, man bygger sina nya plattformar med de här verktygen kanske?
Som jag för mig, och jag är inte 100% säker på det här, men det är många som startar upp och tar in GAN som plattform direkt.
Just det, så det är alla nya amerikanska aktörer, framförallt liksom, om man tittar på USA, som inte har funnits tidigare, som inte varit lagligt.
Eller aktörer som vill in i USA eller bredda sig till nya delstater och så vidare. Vi ska faktiskt komma in på lite senare på en operatör som försökte starta eget. Det gick inte så bra och valde att expandera sin verksamhet med GAN. Men i alla fall, det som är mest intressant med det här i omsättning i USA, det är att nästan 70% av den amerikanska omsättningen är recurring revenue, det vill säga att det är återkommande intäkter, vilket är extremt viktigt för SaaS-bolag, att man ska kunna räkna på den återkommande intäkten. Det ger ju en viss typ av säkerhet att man kan värdera tillväxten korrekt. Och allt som allt så utgör ju nämligen 60% av omsättningen av recurring revenue, och den växte ju 55% year on year. Det är mycket siffror nu. Tänker stora nummer växer mycket.
Sen bara för att förvirra det tydligare så ska du nu in också här med en riktigt bra nyckeltal, en riktigt tung bricka.
Exakt, här är en jättebra nyckeltal. Den heter ARPDAU och det står för Average Revenue Per Daily Active User. Det är alltså snittomsättningen per aktiv användare per dag, och den ligger på över
vad varje spelare drar in i omsättning egentligen.
Exakt, per dag. Och det är $13.43, alltså nästan $13.50 per Q4 2019. Och det här är upp cirka 50% year on year. Och så ska man också säga att active player days, alltså antal dagar deras kundbas har varit aktiva, har nästan dubblerats year on year. Vilket är otroligt intressant och positiv tillväxt. Även viktigt att påpeka att bolag vände till vinst under första halvåret 2019 och de siktar på en 30% vinstmarginal inom några år. Och ja, fortsätter deras GANs kunder att växa som de har gjort nu, så inte det är helt orimligt. Dessutom är det väldigt viktigt att påpeka att bolaget fick ett, alltså GAN, väldigt värdefullt patent 2014 som länkar fysiska kasinos lojalitetsprogram med liknande online-kasinon. Och det här fick bolaget 3 miljoner pund i avgifter för under första halvår 2019, och det här förväntas växa som en licensieringsavgift som de ska kunna ha som en omsättningsström. Ja, vad ska vi säga lite mer om det här bolaget? Det är väldigt stora möjligheter för organisk tillväxt enligt ledningen.
Man ligger ju helt rätt positionerad för den amerikanska expansionen, så att säga. Det måste man ju verkligen säga.
Exakt, och det, som sagt, den recurring revenue, den återkommande försäljningen, det har stärkts otroligt bra i USA. Och det kommer troligt fortsätta stärkas tack vare goda möjligheter att för den fortsatta expansionen när fler delstater, som vi sett med till exempel Mariana, öppnar upp för att de ser att åh, jäklar, de här delstaterna som var först, de får ju jäklar till av skattebetalarna. Så man väntar faktiskt på rätt många intressanta siffror nu. Det ska bli väldigt intressant att se till exempel siffror från Super Bowl 2020. Den spelades ju nu 2 februari. Stora NFL, här är alltså amerikansk fotboll, har tidigare tenderat att slå nya rekord i antal spelare. Redan nu är det ju väldigt bullish, för att har ni sett högre än förväntade efterfrågan för gambling i både New Jersey och Pennsylvania för NFL-säsongen. Och så har man ju sett snabbare förväntad upprampning av verksamhet sportsbet i Pennsylvania. Så att inte bara är stark tillväxt redan nu, utan troligtvis kommer den här tillväxten fortsätta framöver. Och sen pratar vi lite om det här med att man måste handla den här på engelska börsen. Det kanske inte är så, för att Gans ledning är väldigt benägna att satsa på en amerikansk listning, då de utvärderar att det här är ett fantastiskt sätt.
Det är ju
sätt.
Väldigt intressant.
Det är väldigt intressant. De har utvärderat att det här är ett väldigt fantastiskt sätt att skapa värde för företag under 2020. Och anledningen till det här är att management anser att bolaget är undervärderat på den engelska börsen, där det är låg likviditet. Och det kan man ju förstå med Brexit och allt som har hänt, så har ju folk dragit ut pengar från England. Och framförallt så är ju den amerikanska listan är mer likvid. Det finns fler spelare som är aktiva på amerikanska börsen. Så att det tycker jag är otroligt intressant, otroligt fin positionering. Speciellt om man tar en liten satsning på den innanför, speciellt eftersom GAN är väldigt hett inom small cap-kretsar. Men amerikanska small cap-investerare kanske drar sig för att de måste betala väldigt högt courtage på det här. USA är fortfarande väldigt efter när det kommer till olika typer av investeringsplattformar. Courtage för en krona finns inte riktigt där än, om du kollar på till exempel Robinhood, men de har väldigt litet urval. Kollar man på till exempel ledningen, så sitter vd:n där. Det är Dermot Smurfit. Kommer från en av Irlands rikaste familjer.
Smurfits heter han det?
Exakt. Extremt,
inte ringa med skiva.
Extremt intressant namn. Men i alla fall, han har massor med familjemedlemmar i styrelsen. Man kan tycka vad man vill om det. Men man kan säga att det här är ett familjeägt bolag. Och cirka 30% av bolaget ägs således av familjen. Det betyder att de vill ju skapa så mycket ägarvärde som möjligt, för det tjänar ju de pengar på, och om du äger aktien tjänar du också pengar på det.
Jag måste säga att det här med amerikansk listning känns ju otroligt intressant. Det är ju en spännande trigger, och vi har ju inte riktigt kommit in på nyckeltalen, men det ser ju inte jättevackert ut tycker jag, men det här är ju någonting som gör helt plötsligt bolaget ganska intressant ur liksom mer, vad ska man säga, sentimentsynpunkt.
Nej, absolut. Nyckeltalen är inte så vackert. Du har ett, nu, som alltid, jag lägger en disclaimer på att jag har räknat fel. Men PE på cirka 100 om man drar ut första halvåret 2019 på helåret. Men med tanke på den starka tillväxten som varit, så framförallt för operatörerna, så kommer det här PE-talet antagligen vara konservativt lagt i helår. Då 10 miljoner pund i nettokassa. CAGR-omsättning 22% de senaste 3 åren. Men det har varit väldigt slaget sen liksom senaste 10 åren. Du har nettoskuld på minus 35%. Market cap är
endast, vilket betyder att man har mer tillgångar än kassa. Eller mer tillgångar än skulder, förlåt.
Exakt, men det var väl du som sa det. Man vill ha nettoskuld som ett HIV-test. Negativt. Och det tycker jag är väldigt smart.
Var det så jag sa?
Ja, du sa det i en podcast, men det är bara jag som kommer ihåg det. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att se på det.
Ja, jag har inget minne av det här.
Nej, och som sagt, market cap strax över 152 miljoner pund, så att det är väldigt, och ännu lägre enterprise value då, eftersom det är nettokassa. Så finanserna ser ju inte klassiskt fina ut, men det är ju ett väldigt intressant tillväxtcase, speciellt när man kollar på den marknadsposition de har i USA, hur många small cap investerare som är intresserade och om de får högre likviditet. Sen ska man inte glömma att det finns ju en stor risk att de har en stor kund i FanDuel. Speciellt om de anser att revenue share blir för dyrt. Vad händer då om de släpper bolaget? Det är ju en reell risk som man måste ta hänsyn till. Är risk-reward tillräckligt stor? Och jag tänker nu att med tanke på tillväxtmöjligheterna så är antagligen reward relativt hög jämfört med risken. Men det är sagt inte det här alls någon typ av köprekommendation, för det här kan ju fullständigt skita sig om saker går snett. Men det jag tänker är att det troligtvis är dyrare för GANs kunder att ändra plattform istället för att helt enkelt köpa upp GAN om det skulle komma sig att de vill göra förändringar eller sluta betala revenue share. Det är ju så som Niklas sa, vad händer med folk som inte använder GAN? Var kommer de ifrån? FanDuels moderbolag, alltså FanDuel var ju GAN, eller är GANs största kund. Deras moderbolag Flutter, de har ju redan provat ett eget system i West Virginia. De levererade inte alls som de ville, och efter det så utökade de ju verksamheten med GAN i till exempel Indiana. Så att som sagt, med market cap på 150 miljoner pund, lägre enterprise value, så är det ju faktiskt ett otroligt billigt uppköp för det du får med tanke på hur mycket pengar de här operatörerna drar in. Det är faktiskt så att det är många bud som redan har gjorts på företaget, så att det är inte så att jag bara drar saker ur luften, saker som kan hända. Det är många bud som läggs på GAN, men inget som har godtagits på grund av ledningen tror helt enkelt på bättre förutsättningar att fortsätta växa just nu som eget företag.
VD:n hoppas på fler smurfits.
Exakt. Framförallt tror jag att han hoppas på down the line att kunna få ännu bättre betalt om han säljer.
Men ja, det jag tar med mig från det här inslaget är ju att den dagen man släpper en bok med citat från Market Makers-podden så har vi i alla fall två givna klassiker. Det ena är ju att never short a meme, och det andra är då tydligen att nettoskulden ska vara som ett hivtest negativt. Ja, det är klokt. Det är nästan nivå med Peter Lynch och Buffett, vill man ju påstå.
Absolut, men det är det vi ska göra. När vi går i pension, då ska det finnas, det finns de här 101 bästa investerarna. Då ska det vara 101 bästa citat från Market Makers. Det är min dröm.
Ja, vi ska hoppa vidare till lite techjättar och se hur de utvecklas. För nu är det ju så att det rullar in rapporter en efter en. Och ja, det är ändå otroligt hur de här bolagen, flera stycken av dem är ju över $1 trillion, alltså $1 billion i market cap. Och ändå växer de vidare med liksom 10%, ibland 20%. Och du vill prata, du har tittat på Google bland annat, eller hur?
Absolut, de släppte ju siffror nu för YouTube och jag är otroligt irriterad över det här. För jag har ju faktiskt velat låtsas vara smart i podden och jag har ju velat göra ett avsnitt om YouTube och lägga fram ett case om att det är den undervärderade stjärnan i Googles portfölj. Helt enkelt caset för det är att YouTube som alla andra sociala medieplattformar, de har ju nätverkseffekten. Men de har även ett unikt bibliotek som är helt omöjligt egentligen att återskapa. Eftersom det kräver så mycket, du kan inte bara copy-pasta det. Om du flyttar över, vi säger att du tar de största skaparna och flyttar över till en ny plattform, ja, men då är hela deras gamla content kvar. Och det här ger ju en helt sjukt egen inlåsningseffekt. Det är att, hittar du en ny skapare, då kan du kolla på deras video de har släppt den här veckan. Men du kan också leta dig bak i katalogen, och det här händer rätt ofta.
De enda som känns som att de kan konkurrera med YouTube när det gäller video segmentet, det är ju egentligen Twitch, för de har ju någonting helt unikt att man är med livestreamer. Det kan man göra på YouTube också, men där har ju Twitch blivit liksom plattformen för livestreaming på ett helt annat sätt. Men det är ju svårt att konkurrera med YouTube, och det finns ju inte så mycket förbättringsområde. Jag vet att vissa skapare gnäller på att de får dåligt betalt och det ena och andra, och sen andra Google, ändrar Google algoritmen och så vidare. Men helt ärligt, för använda de som faktiskt tittar och konsumerar, jag vet inte varför ska man välja ett annat alternativ. Det är inget fel på YouTubes plattform liksom generellt.
Nej, absolut inte. Det finns inget annat alternativ, och det kommer troligtvis inte finnas något annat alternativ i närtid. Och det är intressant nu när du tar upp det här med Twitch, för att till exempel när man pratar om Netflix så säger man ju ofta, ja, men deras konkurrent Disney och deras konkurrent HBO. Disney och HBO är inte alls de relevanta konkurrenterna med Netflix. Konkurrenter till Netflix, det är YouTube, det är Twitch, det är Instagram. Det är de som tar en majoritet av din tid. Och det är de här som Netflix till exempel konkurrerar med, och det är de här som YouTube konkurrerar med.
Och gammal linjär TV kommer in där också. All den här formen bakgrundsunderhållningen lite grann. Det är snarare där de klassar
exakt
in.
Det är liksom där du inte lägger någon liksom särskild effort. Bio, det konkurrerar inte med Netflix till exempel, för du gör en liksom effort att gå dit och tänka ut vad du ska se. Det är inte den tiden i ditt liv som de konkurrerar med. De inte har den tiden. Du kan ta, bion kan ta den liksom. Det som just är intressant med katalogen som YouTube har och att den liksom utgör så mycket ren tid, det är att jämför du med till exempel Instagram. om du följer någon på Instagram, kanske går in på deras motsvarighet i bibliotek, alltså deras album och liknande, scrollar. Det är liksom en one and done. När du gjort det är du klar. Men YouTube, där kan du ju fortsätta gå tillbaka i gamla kataloger, fortsätta kolla, scrolla ner, och framförallt så håller det inne i plattformen mycket längre. Så att för mig är deras inlåsningseffekt på någon typ av 2D, medan många andra sociala medier bara är 1D, om det är, eller två axlar versus en axel, om det är make a sense.
Framförallt måste man ju säga att YouTubes liksom rekommendationsalgoritmer är ju mycket starkare, deras rekommendationssätt de rekommenderar på. För det är ju samma sak med Instagram och även Twitter och liknande. Man har inte riktigt alls, där måste man själv börja bygga upp vad man ska följa och så vidare. Medan på YouTube får man de här rekommenderade videorna, vilket gör att du kan verkligen gräva ner i ett djupt, djupt hål liksom, med videor och hamna på alla möjliga konstiga grejer. Men det gör också att man hålls kvar på plattformen. Vi glömde dock nämna varför vi lyfter upp YouTube, och det var ju för att för första gången någonsin så, vad heter det, redovisade ju Google YouTube separat, så man fick se tydligt var de drar in intäkter, och det var ju ganska stora summor.
Yes, reklam på YouTube genererade $15 miljarder i ad revenue.
Och vad köpte Google YouTube för en gång i tiden?
Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det var ju väldigt lite pengar.
Var det inte $1 miljard, eller var det Instagram? Facebook köpte Instagram för $1 miljard.
Facebook köpte Instagram för typ 900 miljoner har jag för mig. Men jag kommer ihåg, det var inte länge sedan, det var ju 2012 eller 2013, och det var en helt sjuk summa då. Vi har blivit helt förstörda av den
senaste. Nu kollar jag här, Google köper ju YouTube för $1.65 miljarder år 2006. Så det betyder alltså att idag genererar man 10 gånger så mycket intäkter jämfört med vad man köpte då. Då tyckte folk att det var dyrt och sjukt att man köpte en liten videoplattform.
Exakt, och då kan man ju tänka sig, stackars grundare som inte höll kvar det. Grejen är att hade grundarna hållit kvar det, hade de aldrig kunnat fortsätta driva YouTube. Det var bara beyond them, de var tvungna att ha en större plattform bakom. Men eftersom de här $15 miljarder nu, det låter inte så mycket omsättning, för att man är så skadad av de här extrema megacapsen. Men hade man tagit ut YouTube, slagit ut som en eget bolag, hade det troligtvis varit liksom $100 miljarder market cap bolag i sig själv. Det är liksom nästan lika stort som Tesla innan den här megahåsen senaste veckan. Och omsättningen har ju växt otroligt kraftigt, nästan 40% jämfört med 2018 och nästan 90% jämfört med 2017. Drar det ut här på minuten, drar in nästan $30,000 per minut i ad revenue förra året, vilket är helt insane.
Passiva inkomster brukar det kallas för.
Utan tvekan. Och det som är intressant med det som är intressant med YouTube, det är att de har 10 gånger mer användare än Netflix har subs. Det här är inte en liksom one-to-one comparison, det är inte en perfekt jämförelse, men ändå, tänker det. Men de har endast 75% av omsättningen som Netflix har. Det gör liksom, visar på att YouTube troligtvis har extremt mycket att hämta på ett sätt eller annat. Men det sagt så vet vi noll fortfarande om cost of revenue, alltså till exempel hur mycket bandbredd kostar, vilket man tror kan vara jävligt mycket, och då klipper in i vinsten rätt otroligt. Sen också hur mycket de betalar ut till content creators, och content creators, det skulle vi kunna prata en, och ekosystemet YouTube har skulle man kunna prata ett helt avsnitt om, för det är så fantastiskt intressant. De har ju skapat en hel nisch av jobb där, som jag tror att många antingen tror de att de enda som tjänar pengar på YouTube är till exempel PewDiePie, eller så tror de att alla som tjänar pengar är till exempel vloggare, och det är ju inte alls sant. Det finns ju så otroligt många, uppemot liksom miljoner med människor som troligtvis tjänar sitt uppehälle via YouTube, via att skapa olika videos, oavsett om det är vlogs eller olika typer av dokumentärserier eller rita saker eller tutorials. Extremt intressant ekosystem. Men som sagt, vi vet ju inte något om de här, om kostnaderna. Och det här kanske ska ses lite som ett varningstecken, att Google bara, eller att Alphabet bara väljer att redovisa omsättningen. Teoretiskt sett så skulle jag kunna få en $15 miljarder i omsättning genom att sälja $1 för 50 cent och därmed gå med dubbelt så mycket i förlust.
Jag tillägger 150 miljarder kronor om man nu ska göra den enkla konverteringen. Det är ungefär Skanskas omsättning. Så att man omsätter ungefär lika mycket som Skanska på att sälja annonser till filmer på nätet. Det är ändå imponerande då. Sen har ju de redovisat Google Cloud Revenue. Google är intressanta på så sätt. De har ju delvis en stor konsumentdel där man har det här, nu kallas det ju för Google One, det vill säga där Google Drive och så vidare ingår. Men man har ju även sin G Suite, det vill säga det svar på Det som idag är Office 365, alltså ja, Word och Excel och så vidare, har man ju då i Google Docs och Google G Suite. Och sen finns det också Google Cloud som är deras molnalternativ, och det är ju största konkurrenten till Amazon Web Services och Microsoft Azure. Jag tänkte prata lite om Microsoft sen, men jag tänker att du kanske ska få berätta lite mer om Google Cloud först om du vill.
Absolut, det är väl bra att inleda med det. Google Cloud, omsättningen där klockade in på strax under 9 miljarder dollar. Och det man kan anmärka om, det är fortfarande lång väg för att komma ikapp AWS. Jag vet att många sitter hemma och tycker att Google Cloud är de som är liksom ny AWS. Men sanningen är att AWS är långt före fortfarande, och det ser man ju också på tillväxttakten.
Precis, enligt Forrester då, så står ju då AWS, alltså Amazons molntjänst. Den har ni säkert hört talas om mycket, för att Amazon, det är ju deras stora egentligen vinstkälla. De har ju så otroliga marginaler på det. AWS står idag för 45% marknadsandel. Azure, Microsoft Azure ligger ju tvåa med ungefär lite drygt 20% av globala molnmarknaden. Jag vet inte exakt vad Google ligger, men jag skulle gissa mellan 10-20%. Och det som är intressant är att AWS är ju så pass stort för att de var ju väldigt mycket först och gjorde det här på en helt annan nivå än alla andra. Och vart därför lite standard. Idag är de ju extremt konkurrensutsatta. Och jag vill nog påstå, eller min bild i alla fall av vad man ser i arbetslivet, så är ju att Google Cloud attraherar ju väldigt mycket startups och så vidare, och mer unga liksom teknikföretag och så vidare som satsar på det, för de ligger väldigt mycket framkant med många saker, framförallt kanske inom machine learning och sådär. Medan Microsoft Azure, anledningen till att det är så otroligt starkt, och den växte för att med 60% nu i senaste kvartalet, vilket är helt galet med tanke på ändå hur stort det redan är. Den attraherar ju framförallt mycket liksom, ja, men inom situationen är gamla företag, alltså väldigt många företag som redan jobbar då med Office-paket och så vidare. De går ju in först till Office 365 och sen går vidare till Microsoft 365, alltså med prenumerationstjänsterna. Och sen blir det väldigt enkelt att börja använda Azure också när man ändå är inne i det. Varför ska man skaffa en ytterligare leverantör som Google eller Amazon? Ja, det är mycket lättare att bara köpa vidare med Microsoft då. Så flyttar man upp sina servrar och flyttar sina tjänster och affärssystem och så vidare in i det här ekosystemet.
Exakt.
Och otroligt imponerande.
Jag vill bara påpeka där att det AWS som, nu när jag säger med startups och Google, att Googles cloud-lösning lockar till sig mycket startups, det är inte nödvändigtvis en nackdel för AWS eftersom de har en så stor portfölj redan. Ska du locka in många större typer av bolag, det första de kräver vid ny teknik är att se olika typer av case på när det här har implementerats förut. Och de vill oftast ha liknande typ av företag som du är, eller liksom som det stora bolaget är, hur det implementeras på liknande bolag och vad utfallet är. För de vill inte ta en stor risk. Det här betyder ju att om många mindre startups använder sig av Google, då kommer ju Google inte ha de här stora bolagen som case, utan de kommer ju fortfarande fortsätta gå till Amazon för att de har redan den här breda portföljen med användare som de kan visa upp till nya användare. Så det finns ju möjlighet att det kommer breddas av där.
Jag köper inte det riktigt helt, för samtidigt då talar ju det även i Microsoft för det. Google har ju stora kunder, så jag tror fortfarande det räcker ju med att ha ett par fåtal case för att kunna visa upp. Det är inte så att du måste visa upp en jätteportfölj. Så där tror jag inte att Google har någon nackdel. Och sen på sikt, kanske var det det du menar med att på sikt kommer ju de här startupsen bli de nya Uber och Tesla och allt vad det är för någonting. Och kommer du dra in, för det är det AWS har vunnit mycket på, att ja, men de fick ju in alla de här aktörerna som har startups för, men som idag är mega liksom bolag, vilket gör att de har fått en bra. Men jag tror just i startups tror jag framförallt dock att det är tekniken som driver. Och jag tror också att det är väldigt, precis som att många då, ja, företag som redan kör Microsoft Office går in i Azure väldigt enkelt, så tror jag att många som sitter i G Suite, många unga företag väljer ju G Suite för att det är smidigt och billigt och så vidare. Då är det lätt att bara koppla på Google Cloud också. Men om vi ska gå vidare då kanske till Microsoft, så är det ju så att man hade redovisat otroliga siffror. Man hade omsättning som ökade med 12%, deras rörelseresultat ökade 20% och vinst per aktie var ju helt galet. Den växte ju med 50% då, om man tittar på gap-siffror, och non-gap 21%. Och jag ska komma in lite på grann med det här, men vi har ju verkligen någonting som är väldigt, väldigt ovanligt ändå med de här stora techbolagen. De har ju nämligen ökar ju sin omsättning väldigt, väldigt kraftigt, men de har faktiskt också förbättrade marginaler, vilket ger otrolig skjuts till vinsttillväxten. All det här vinsten, det här kassaflödet de får in, använder de sen till återköpa egna aktier, vilket gör att det här vinst per aktie, eftersom det blir färre aktier att beräkna vinsten på, så ökar vinst per aktie då ytterligare. Så att man har verkligen en otrolig liksom sammandramning av flera effekter som gör att man får otrolig vinst per aktieutveckling. Så det är otroligt faktiskt att se det här in action, så att säga. Och det är faktiskt ändå lite, jag tycker ändå att det är förtjänt att det här är de största bolagen sett till market cap, för de gör otroliga saker. Men tittar vi på exempel på Google då, som vi pratar om, eller Alphabet, moderbolaget, det handlas till PE32, Microsoft till PE32 också. Och visst, det kan låta dyrt liksom. Tittar man på PEG-tal är det helt okej. Microsoft ser aningen billigare ut. Och jag menar, du kan betala närmare PE30 för ett tråkbolag som McDonald's. Och jag för mig i alla fall så är det ganska solklart vilket man väljer det. Folk betalar väldigt dyrt för de här riktiga tråkbolagen så att säga.
Sen tror jag att många av de här bolagen, speciellt de här gamla konsumerbolagen, som till exempel McDonald's, de om något har ju kopplats helt bort från sina värderingar i form av tillväxt och liknande, som inte alls de här typen av techbolagen, som techbolagen får skuld för att folk väljer bara att kolla på till exempel Amazon eller Netflix, men åsidosätter helt att kolla på Microsoft, Alphabet och Facebook och liknande, som har relativt rimlig värdering minst sagt jämfört med tillväxten.
Men jag tycker faktiskt det. För jag menar, skulle de värderas så som till exempel Microsoft, eller som McDonald's, Costco eller jag vet inte, Walmart eller något värderas, då skulle det snarare vara P/60 på det här. Sen tycker jag inte det är rimligt, men jag bara menar att det är verkligen, som du säger, de andra, vissa bolag har verkligen frikopplats från fundamenta, men några av de här techbolagen är faktiskt fortfarande helt okej. Okay. Tittar man på Microsoft, som sagt, det var otroliga tillväxtsiffror på egentligen alla delar. Productivity in business processes växte 17%, Office 365 växte 27%. Även LinkedIn, jag fattar inte hur det går till, men de växer kraftigt 24% plus. Ja, förklara det om du vill. Intelligent Cloud växte 27%, Azure hela 62%.
LinkedIn har väl mycket premiumtjänster för till exempel rekrytering. Och LinkedIn är den största rekryteringshemsidan i världen. Så att det kan säkert vara, ha med det att göra, att liksom bolag betalar för att få premiumprodukten.
Ja, men det är rimligt faktiskt. Just för rekrytering, helt sant. För rekrytering så är det faktiskt ett väldigt relevant verktyg. Speciellt idag när vi ändå är superhög konjunktur och det är svårt att få tag i folk. Det enda egentligen segment inom Microsoft som inte växer tvåsiffrigt, det är väl hårdvarudelarna. De växer faktiskt helt okej ändå. Jag sa att någon av deras delar, OEM till exempel, växer 9%. Men jag måste ändå säga att jag tycker de har lyckats även ganska bra här med deras Surface-datorer och sådär. Så att jag tycker de är vassa och det jag vill komma till är helt enkelt att man har väldigt fina synergier just nu som liksom över hela brädet. Man har ju ingångarna i Windows. Liksom folk jobbar med Windows väldigt många i alla fall, och man jobbar då med Microsofts produkterna så som Word och så vidare. Allt där blir tjänstifierat. Till och med Windows idag har ju blivit tjänstifierat. De säger att de inte ska släppa några mer uppdateringar efter Windows 10, utan man kör Windows 10 och sen så bara fortsätter det komma in uppdateringar till den liksom, så att säga. Det börjar även komma sådana saker att man kan köra remote desktop och så väldigt smidigt, precis som att alltså, man streamar sitt skrivbord så att säga. Och fler flyttar upp gamla servrar och man går över Microsoft Office så att säga som prenumerationstjänst, och man flyttar upp affärssystem, servrar som man pratar om i antingen Teams, SharePoint eller Azure. Och det som är kul här egentligen, det är ju att det här är en genomtänkt strategi. VD Nadella, han var ju ganska tydlig med att han gick ut, det här är strategin. Man jämförde så mycket med Apples ekosystem. Det finns en ganska bra infografik på det här, att man tittar på Apples ekosystem som är otroligt starkt. Varenda produkt feedar in i varandra så att säga. Så att, jag menar, går du och köper en iPhone och är nöjd med den, då måste du börja använda App Store. Du använder antagligen iTunes. Sen blir det ganska lätt då, när du ska köpa nästa grej, då köper du lätt gärna en iPad för att synka dem med varandra. Sen börjar du backa upp dem med iCloud, då köper du en Mac och så vidare, så bara bygger du vidare så att du köper in i ekosystemet. Google i den här bilden hade inte riktigt lika starkt ekosystem, men låg bättre än Microsoft för det skedet. Och Microsoft har nu väldigt liksom satt sten på att göra sitt ekosystem starkt, att allting ska sitta ihop. Och det här ser man ju liksom väldigt tydligt, till exempel nu när man rullar ut det här Microsoft Teams, som på något sätt kan sägas vara en Slack och numera också Zoom-konkurrent. Båda två är börsnoterade om man vill kika upp dem. Jag tror vi har pratat om bägge tidigare på den. De gick ju fort om Slack i antal användare. Nu i november sa man sig ha 20 miljoner aktiva användare per dag, jämfört med Slack då, som har 12 miljoner ungefär. Så det är otroligt, otroligt imponerande hur man har fått ihop det här ekosystemet. Jag tror att det bara kommer bli starkare. Nu har man LinkedIn sen länge, och man har även köpt GitHub nyligen också då.
För alltid har man ju talat om hur liksom, svårt det har varit att byta från till exempel Excel till något annat gratis, eller någon annan gratis variant. Och desto mer integrerat hela systemet blir, desto mer integrerat blir det med företaget som användare. Och jag menar, tänk dig att gamle Betty, 58 år, har använt Microsoft Suite liksom halva sin karriär. Hur fan ska du få henne att byta till något annat? Och den kostnaden, det finns inte. Microsoft har en extremt stark konkurrensfördel där.
Men verkligen, och man får inte glömma att det handlar väldigt mycket om att göra enkelt för användare. Jag menar att det optimala valet kanske vore att välja en viss modul från AWS, en viss från Google Cloud, och sen så kör Office-paketet och sen så har du Linux-datorer. Men sanningen är att folk kommer inte orka ha så många leverantörer, så många olika plattformar och så mycket lösningar, framförallt sen när du tittar på faktiska användare. Så att det är väldigt enkelt. Börjar du köpa in ett system så är det fast där. Och det gör det då väldigt enkelt för Microsoft, eftersom folk börjar väldigt mycket med att de kör Windows och de kör Office 365 eller Office-paketet. Så att, exakt. Det är otroligt intressant. Men, det är men apropå ekosystem så kan vi väl kika lite på Apple också kanske och kommentera.
Absolut. Ja, absolut, men jag vill bara påpeka lite snabbt att det du säger är helt korrekt, att den optimala lösningen behöver inte alltid vara den som är bäst, om man säger så. Det är som när vi pratar med Visa och Mastercard versus mobilbetalning och liknande. Det skiljer sig väldigt lite mellan vad som är bäst vart med dem, men friktionen att byta över till andra är så pass hög att det inte är värt någon skillnad för människor. Det, däremot friktionen från att byta från cash till kort är också hög, men avkastningen på att byta för den individuella användaren är otroligt hög, mycket högre än friktionen från att byta, och därför gör ju folk väldigt lätt i valet. Samma sak är det med de här optimala stacksen som Niklas pratar om. Det är extremt hög friktion att använda olika typer av program till olika saker, även om det skulle kanske vara bättre, de skulle integrera bättre, det skulle vara billigare och så vidare. Människor orkar inte göra det. Så optimalt behöver inte alltid betyda bäst, och det här är någonting som är ointuitivt för människan, för man tänker alltid att det bästa kommer alltid att vara det som, eller den optimala lösningen kommer alltid vara det som vinner, men det optimala behöver inte alltid egentligen betyda att det är bäst. Men, vad sa du innan? Apple.
Ja, precis. Apropå starka ekosystem i alla fall, tänkte vi kan kort kommentera Apple också kanske.
Ja, bara lite snabbt där. Vi såg nu att Apple ska klippa priser på sin iPhone-linje. Det man helt enkelt kan kommentera om det är att det borde resultera i en ökad försäljning som borde gynna till exempel services. Nu när många hävdar att Apple är ett servicebolag, jag kanske inte riktigt håller med, jag tycker fortfarande framförallt är ett produktbolag. Men framförallt är det så att Apple såg en slowdown i sin serviceverksamhet senaste året, och framförallt var det ju så att App Store och Apple Care var de enda två avdelningar som inte slog några rekord. Och det här tyder ju på att Apple kanske inte har fått särskilt många nya iPhone-kunder. Det är ju så att App Store ser störst tillväxt för varje enskild kund när den kunden precis skaffat en iPhone, för att de behöver ladda ner alla nya appar. Och helt enkelt, vi får nya användare, så kommer det här påverka App Stores tillväxt och därmed services, eftersom App Store är den största biten av just services. Så helt enkelt, du kan ju, eftersom när du är en ny kund så använder du många appar, om man ser att App Store inte används lika mycket, ja, då kan man ju dra det här som att inte så många nya iPhones har sålt. Och det här blir någon typ av proxy då, eftersom Apple nu inte redovisar hur många iPhones som faktiskt säljs. Det man kan dra från det här är helt enkelt att Apples största konkurrent inte är Android, som många gärna vill säga att de är, utan Apples största konkurrent är sig själva. En Apple-användare kommer vara mer benägen att fortsätta använda Apple än att byta över till Android. Och det är igen det här som vi pratar om i Microsoft. Det är friktion. Deras fördel att byta till Android är otroligt mycket lägre nu för tiden än att bara vara kvar i sköna världen av Apple. Framförallt för majoriteten av användare.
Och det omvända. Jag bytte ju precis telefon här nu och jag höll mig kvar på Android. I sista minuten bytte jag. Tanken var att jag skulle köra på en iPhone nu istället. Men i sista minuten kände jag att nej, jag pallar inte byta system. Det finns ingen anledning att byta.
Exakt. Och det är lite så också att varför folk inte uppgraderar sin iPhone-mobil. De tycker att de har tillräckligt bra mobil just nu och kan inte tänka sig att uppdatera, att kostnaden som de måste betala övervinner inte liksom fördelarna de får. Och det här är väl det som är största fördelen nu med att Apple sänker sina pris på iPhone, är att nuvarande kunder ska kunna uppdatera, vilket kommer påverka tillväxten i services. Så förhoppningsvis ser vi en boost i just services nu tack vare det. Och självklart, typ till exempel det här i Kina och liknande, kommer antagligen påverka Apples omsättning. Men det kommer nog inte vara på grund av minskad efterfrågan. Vi kommer troligtvis inte se en ökad minskad efterfrågan världen över. Utan snarare kommer vi eventuellt se att Apple inte kommer möta tillgång. Och det här är otroligt bullish för Apple, vilket är helt insane. Nästan 1,5 biljon dollar i market cap. Det är så att Apple ligger redan efter utbud för Apple Watch 3. Ligger efter i AirPods Pro. De är inte ens säkra på när de ska kunna leverera liksom de som redan är beställda. Och mycket av det här är ju tack vare Kina. Och eventuellt kan vi också se en brist på iPhones. Det visar ju på den otroliga konkurrenskraften Apple har, den otroliga fortfarande. Folk sa ju när Steve Jobs dog att Apple var kört, men det visar sig inte alls vara sant.
Men det är dags att börja runda av det här, och då tänkte jag dra, jag kör ju de här olika tradingreglerna eller citaten, om man vill kalla det, från både Bob Ferrer och Gartman. Och nu har jag faktiskt tagit fram några stycken här som jag tycker lite kanske hänger upp med den här utvecklingen Tesla senaste dagarna. Och då har ju Gartman sagt så här, eller han, det är inte han som har sagt, han har ju snott det från John Maynard Keynes, som en gång i tiden sa, markets can remain illogical far longer than you or I can remain solvent. Jag får med att det riktiga citatet är väl typ snarare att it can stay irrational longer than you can stay solvent. Helt enkelt, marknaden kommer kunna reagera icke-rationellt, så att säga, längre än vad du kommer kunna hålla likviditet egentligen.
Ja, jag säger som jag sa tidigare i podden, never short a meme. Och det är väl nya tidens variant på det.
Men precis, och en annan grej som man drar upp där som jag tycker kanske är ännu mer relevant att hitta på Tesla, det är think like a fundamentalist, trade like a technician. Helt enkelt, fundamentalt så... Ja, nu finns det folk som hävdar att det fundamentalt håller det här med Tesla. Så någon idag som la ut att de kommer ha $1 billion intäkter om 10 år. Men generellt så som det ser ut nu och ganska många framåt, så där du kommer få extremt dålig avkastning antagligen om du köper Tesla idag och håller den i 20 år framåt. Men det betyder inte att du ska korta den, med tanke på att då kan man titta på det mer tekniskt och se att det där momentumet går man inte emot.
Absolut. Ta inte helt fantasifulla trades. Gå inte mot marknaden. Du kommer bli körd på det.
Ja, och avslutningsvis så säger Bob Ferrell, there are no new eras, excesses are never permanent. Helt enkelt, det är inte this time it's different, stämmer väldigt sällan. Visst, det kanske kommer bli elbilar som gäller, men det är sällan att det är en ny era och att någonting kommer bli gå till himlen. Har man någonting så extremt som vi ser just nu, ja, det kommer vända så småningom. Men kanske inte imorgon och kanske inte heller på torsdag, men vi får se vad som händer till nästa vecka. Som vanligt, inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter av vår egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men vill du snacka lite med oss, shoot the shit, så kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod.
Och där får man ju jättegärna då skicka in frågor antingen om börsdata som vi kan ta upp med George om vi bjuder in honom, eller frågor om börspsykologi som vi kommer få då med Don Krisse eller Sofokles, beroende på vad man läser någonstans. Kristoffer heter han väl egentligen. Vi vill säga ett stort tack till Best Secret. Som sagt, det här är en otrolig, det är verkligen otroliga priser här. Vi ljuger inte, så testa. Gå in på bestsecret.se/marketmakers. Det kostar inte en krona att registrera sig, utan det är bara att gå in där och registrera sig. Det går väldigt enkelt och fort, och då ser man hela utbudet med alla otroliga varumärken, så som Eton till exempel. Jätte värt att göra, och det tar ingen tid, kostar ingenting. Men för transparensens skull, Fabian, har du något innehav av det vi pratat idag? Jag äger ju Microsoft, som många säkert vet. Men jag äger varken Apple, Google, Tesla eller GAN.
Nej, jag äger inget av det här faktiskt. Tillbaka på gamla goda tiden, där jag äntligen kunde säga så igen.
Och vill man titta på GAN så kan jag ju meddela, det är lite svårt att söka fram tycker jag. Det är GAN och sen kan man lägga till ett PLC efter, alltså mellanslag och så PLC. Så kommer man hitta lite lättare, till exempel via börsdata. Men sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Ciao bella!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.